Podplay.
Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag försöker vi sammanfatta den förmodligen mest händelserika veckan i modern tid. Eventuellt i förmodern tid också. Häng med. Vi kommer med andan i halsen direkt från riksdagen till veckans sammanträde i politikrummet. Och med vi menar jag Helena Gissén, hej.
Hej på dig.
Thomas Nordenskjöld.
Hallå.
Och så jag själv som heter Viktor Bartkron. Hörrni, det var bara en vecka sedan vi sågs här när jag tittade i kalendern. Men det känns som oerhört länge sedan.
Det har hänt en del.
Kan man verkligen säga. Jag har aldrig varit med om en sån vecka som förra.
Nej, det är nog få i vår bransch som har det. För er som mot förmodan bara följer svensk politik via den här podden så ska jag av public service-skäl här försöka göra en sammanfattning. I tisdags kväll, strax efter vårt senaste avsnitt, så kom regeringen, som på den tiden bestod av både Socialdemokraterna och Miljöpartiet, överens med Vänsterpartiet om ett samarbetsavtal om former och om pengar till pensionärer. Och Vänsterpartiet meddelade då att de skulle släppa fram Magdalena Andersson och rösta på hennes budget. På onsdag morgon, klockan 8.15, meddelade Annie Lööf att Centerpartiet inte gillade den här vänstersvängen. De skulle visserligen släppa fram Magdalena Andersson, men däremot inte rösta på regeringens budget. Vilket betyder att Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna skulle vinna voteringen. Klockan 9 valdes Magdalena Andersson till Sveriges första kvinnliga statsminister. Klockan 16 föll hennes budget. Klockan 16.30 så föll hela hennes regeringsunderlag när Miljöpartiet berättade att de lämnar regeringen. Klockan 17 avgick Sveriges första kvinnliga statsminister eftersom premissen hon blivit vald på inte längre stämde. På torsdagen, när alla pustade ut en smula, då gick talmannen Andreas Norlén plötsligt till, med sina mått mätt, rasande attack mot Miljöpartiet. Han ansåg att de hade lurat honom, Helena.
Ja, han var ju verkligen så där återhållet aggressiv under den korrekta ytan. Och han la ju hela skulden på stackars Miljöpartiet då. Att de borde ha talat om för honom att de tänkte hoppa av om budgeten föll. För det skulle ha förändrat hela processen, sa ju han. Och sen utbröt det då en total förvirring kring vem som hade sagt vad, till vem och när. Märta Stenevi påstod ju på kvällen där att hon hade gett besked till Magdalena Andersson dagarna före onsdagen om att de tänkte hoppa av ifall budgeten föll. Men Magdalena Anderssons folk, de skickade framåt midnatt samma kväll olika versioner om när hon fick vetskap om Miljöpartiets planer. Så att den här allmänna röran, den blev ju ännu rörigare, och jag vet inte. Det här kanske kommer redas ut i någons memoarer så småningom.
Jag tycker man ändå, när man lägger samman allt som sägs, bland annat av det som sägs av Magdalena Andersson så sent som idag, så framstår det väl ändå som ganska klart att hon var mycket väl medveten om att Miljöpartiet hade långt gångna diskussioner som lutade i en viss riktning, som hon, Magdalena Andersson, alltså inte heller informerade talmannen eller någon annan om. Och när man tittar på bilderna från när Magdalena Andersson väljs då första gången, så ser hon ju kanske inte så där översvallande lycklig ut som hon kanske borde göra. Så det var möjligen fler inblandade kockar i den soppan. Hur som helst, det var inte slut där. Talmannen, den nu mycket upprörda talmannen, nominerade ändå Magdalena Andersson igen omedelbart till statsminister, men den här gången som statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Därefter vidtog ett chockerande lugn i några dagar. Igår måndag valdes Magdalena Andersson igen till Sveriges andra första kvinnliga statsminister, eller hur vi ska säga. Och idag gick det i mål. Hon träffade kungen och hon presenterade sin regering. Och det är framförallt det vi ska prata om idag. Inte kungen, utan regeringen. Men visst var det en vecka att minnas, Thomas?
Ja, det får man ju verkligen säga. Och lite känslan av att hela den här konstruktionen som Löfven har haft, som man har byggt sitt regeringsunderlag, eller byggt sin regering på, den på något sätt brakade samman. Och kvar står där Magdalena Andersson och får ju bygga något nytt ändå, vilket kanske inte är helt dumt. Alltså, inom sossarna så verkar det ändå vara en ganska... Man anpassar sig efter det nya läget och nu verkar jag tycka att det här är ganska bra. Men det är ju, det ligger nog någonting i det, tror jag ändå, att det kanske var nödvändigt för henne att det liksom skakades om, och att hon nu ska leda en enpartiregering. Det underlättar en del, tror jag.
Kommer ni ihåg att vi pratade för ganska länge sedan i en podd här om att Socialdemokraterna var den ensamstående föräldern med tre bråkiga ungar?
Du är väldigt ödmjuk nu, det var du som gjorde det.
Och snacka om att det tilltar ju bara, den där känslan av att de är så fruktansvärt osams. Jag förstår inte hur de ska få till det.
Nej, det gör ingen, men det som ändå är ganska påtagligt, tycker jag, när saker och ting har fått landa, att ja, de är jättearga på varandra, men alla verkar väldigt nöjda med det här nya läget ändå. Alla verkar vara ganska glada över det. Socialdemokraterna springer omkring och är alldeles pirriga över att de äntligen har en enpartiregering igen för första gången på 15 år. De trodde ju aldrig att det skulle hända igen. De skulle ju bli ett parti bland alla andra. Miljöpartisterna verkar jättetaggade på sin nya oppositionsroll. Alla utom deras tjänstemän som nu måste lämna sina jobb hals över huvudet. Centerpartiet verkar klart tillfreds med att slippa Miljöpartiet i regeringen. Vänsterpartiet verkar ändå ganska tillfreds med omständigheten också. Sverigedemokraterna firar med champagne för att Miljöpartiet har avsatts ur regeringen. De enda som är riktigt besvikna är väl ändå Moderaterna.
Ja, men lite den känslan. Jag tror att det här är liksom en prestigeförlust för Moderaterna och oppositionen att Socialdemokraterna tillåts bilda den här enpartiregeringen igen.
Moderaternas valstrategi byggde ju på att värva socialdemokratiska väljare som var trötta på Miljöpartiet, och det blir svårare nu naturligtvis.
Så är det.
Men hörni, vi ska inte fastna i det förgångna även om det är oerhört spännande. Vi ska fokusera på dagen. Magdalena Andersson ställde sig inför riksdagen och hela svenska folket i morse, vid 9.30 och läste upp sin regeringsförklaring. Vi ska höra ett litet utdrag ur den.
Vi är alla med och bidrar till det Sverige vi älskar. Och vi är många som gör en insats för demokratin på fikarasten. Vid bokningstavlan i tvättstugan, i byggfutten. Ofta utan att vi tänker på det.
Ja, där blommade det ut mot slutet, Helena.
Ja, det här var en väldigt speciell regeringsförklaring tycker jag. De brukar vara otroligt strama och väldigt breda. Här vände hon sig på ett nytt sätt till svenska folket. Dels med scener ur den folkliga vardagen och sen också att hon bad alla om hjälp med att ta ansvar för sammanhållningen. Vi ska visa varandra respekt och så vidare, och vi ska hjälpas åt för att bekämpa kriminalitet och så där. Jag tror att hon vinnlägger sig om att ha en folkligare profil också och inte vara den här stela ekonomen som hon lite grann har sett som tidigare kanske.
Nej, men det är tydligt att det finns en ambition här om att tydligare ange en riktning än vad Stefan Löfven har förmått att göra. Hon pratar hela tiden om sina tre områden med gängvåld och klimat och ta kontroll över välfärden, men att hon, det är liksom, de runt henne vill ju verkligen att hon försöker sätta den bilden, men det, och vi får väl se hur mycket det blir av det hela, men att hon står för ett annat typ av ledarskap där hon styr regeringen och anger en tydlig färdriktning som alla ska förhålla sig till, och det gjorde ju faktiskt aldrig Löfven.
Nej, alltså just regeringsförklaringar så långt tillbaka som jag minns, de tenderar ju vara väldigt, de omfattar hela politiken och det, allt får ungefär lika mycket utrymme och lite som ett Almedalstal utan inspiration. Men här var det ju, hon är ju på sitt budskap, om man ska göra en anglicism av on message. Det är de här tre som du nämner, Thomas. Men det är inte bara så att de nämns, utan de dominerar verkligen. Jag tror de första 7 sidorna av 20-tal handlade om kampen mot segregationen. Och sen så var det klimatomställningen och det här med kontroll över välfärden. Även om just det var lite vagare kanske. Det var ju, vi ska komma till det, men det var några nyheter ändå, Helena,
ja,
som letade sig igenom.
Ja, dels det här som har varit omdiskuterat väldigt länge, att krisberedskapen nu flyttas tillbaka till statsrådsberedningen, alltså hennes eget departement från justitiedepartementet. Det har ju varit en stor debatt.
Ja, men kritiserats mycket. Det är många som har ifrågasatt Löfvens beslut att ta bort det från statsministerns kansli och departement, statsrådsberedningen, och lägga det på justitia. Nu går man tillbaka till en ordning som var tidigare under Fredrik Reinfeldt.
Precis, och sen upp på krimområdet som hon då verkligen prioriterar. Alltså hon har ju pratat så mycket om att vända på alla stenar för att komma åt gängvåldet och så vidare. Där var det ett par saker. Dels så kommer man nu att utreda den danska modellen. Märk väl, Danmark igen.
Mycket prat om Danmark.
Mycket prat om Danmark. Ungdomskriminalitetsnämnder, och det handlar om att staten ska kunna då överpröva kommunala beslut att till exempel inte omhänderta ett barn som är på glid om socialtjänsten säger nej till det. Det kan bero på påtryckningar från släkt och familj, och då ska det kunna gå lättare genom att staten griper in och fattar det beslutet. Och man sänker också den så kallade häktespresumtionen, det vill säga fler ska låsas in i häkte i väntan på rättegång än vad som sker idag, kort sammanfattat.
Även det är lite nytt med nyheter i regeringsförklaringen. Det brukar annars mer vara en riktningsangivelse. Men Thomas, i förra veckan så pratades det åtminstone från centerpartistiskt håll om den här vänstersvängen som Magdalena Andersson har signalerat och genomfört genom att sätta sig med Nooshi Dadgostar och så. Men det var inte mycket av den som hittade in i regeringsförklaringen, eller?
Nej, men det är ju många som har hoppats. Det har pratat om det, vi har pratat om det, andra har pratat om det här med att Magdalena Andersson har uppfattats som under de senaste åren att hon har styrt till vänster. Hon ledde den här jämlikhetsgruppen. Många inom vänsterfalangen i partiet och LO hoppades ju att hon skulle göra verklighet av de här förslagen som låg där med miljonärskatt och annat. Men allt det var som bortblåst ur den här regeringsförklaringen. Det fanns inget tal om höjda skatter, väldigt allmänt hållet kring friskolor, ingenting om att vinstjakten skulle bort. Så att det...
Precis, var det någonting som verkligen inte fanns med från hennes då talepunkter från kongressen och så var det väl just ta kontroll över välfärden. Hon sa det, men det var vaga idéer på friskolområdet och justerad skolpeng. Resten var ju orört. Resten var ju mer generella resurstillskott av Stefan Löfven-modell, så... Ja. Och Centern var inte lika oroade.
Nej, men det var ju tydligt tycker jag. Jag sprang in i Annie Lööf när hon kom ut från kammaren. Hon var ju påtagligt nöjd och beskrev den här regeringsförklaringen som väl avvägd, vilket ändå får man säga var ganska mycket beröm för att komma från ett oppositionsparti som de kallar sig. Men det, liksom, det som hade kunnat irritera och störa Centern var inte med där. Däremot hade man lagt in saker om höjd regionalpolitik och sånt som väl är till för att tilltala Centerpartiet om något. Så att det, jag tycker det är liksom...
Och
ett
starkt skogsägande var nyckel till mycket gott här i världen, noterade jag i en passage som kändes som skriven för att locka fram en tår i centerpartistiska ögonbrår och röster i nästa budgetvotering.
Jag hörde henne säga att det här var en inkluderande regeringsförklaring som bådar gott inför
Annie Lööf.
Ja. Ja, men det är liksom, det är tydligt
mission
att
accomplished.
Det är liksom väldigt oklart var liksom hur den här regeringen ska få igenom sin politik och ska hon luta sig åt höger eller vänster, men här är ändå tydligt att Centerpartiet, hon lutar sig mot Centerpartiet. Hon är väldigt mån om Centerpartiet och jag tycker när man pratar med ledande centerpartister och ledande socialdemokrater så beskriver de båda hur relationen mellan Annie Lööf och Magdalena Andersson tvärt emot vad många har trott är väldigt god nu. Partierna står möjligt närmare varandra än någonsin. Jag tror att de runt Andersson och hon själv blickar mot nästa val och vad som händer därefter och tänker att där kommer Centerpartiet ha en nyckelroll och vi ska ha henne med ombord.
Och så har de ju en gemensam seger att fira från den senaste veckan då. Miljöpartiets exit ur regeringen.
Men du tänker att Centern ska in då i regeringen, eller hur?
Jag tycker så här, nu tror jag att den här nyvunna friheten verkar de väldigt förtjusta över, så man får väl se hur många som kommer släppas in. Men om det är någon som släpps in så tror jag att det är Centerpartiet i första hand faktiskt. Det pratas ganska mycket om det nu.
Efter nästa val och efter om nästa de vinner.
Vi får se om de, som ni är inne på, någonsin igen släpper taget om den här enparti, det här enpartiregerandet som de aldrig trodde att de skulle få tillbaka. Hörrni, vi som är en podd i allmänhetens intresse ska ju nu ta stort ansvar för det. Vi ska gå igenom samtliga statsråd som Magdalena Andersson presenterade idag. Och vi börjar direkt. Vi ska försöka hålla det kort. På statsrådsberedningen, det vill säga statsministerns tillhåll i regeringskansliet, där sitter Magdalena Andersson som statsminister, ingen skräll. Och en till, EU-minister Hans Dahlgren. Inte heller någon skräll eftersom han satt där redan under Löfven-tiden. Inga konstigheter.
Nej.
Finansdepartementet, här var ju en av de stora frågorna på förhand, om inte den stora frågan, vem skulle bli finansminister? Vi har haft en chefspekulant i den här podden och han hade alldeles rätt. Thomas Nordenskjöld, det blev Mikael Damberg. Grattis.
Ja, tack så mycket. Ja, men han fick sin post till slut. Han stärker sin maktställning ytterligare, får man väl säga här. Och, men det har ju liksom... Han har ju varit lite av Löfvens kronprins ändå, får man säga, vid sidan av Magdalena Andersson som har varit kronprinsessa, man får använda den terminologin. Han tog klivet tillbaka, utmanade inte henne, inte för att jag tror att han hade kunnat vinna det, men om det var någon som hade kunnat göra det så var det nog han. Det har gjort att de runt honom tycker att han skulle belönas. Och han blir näst högst i hierarkin och de bildar en väldigt stark maktaxel ihop de två.
Och sen finns det ju de som då nämner att han är... En trevlig person, han känner Centerpartiet bra, han är bra på att förhandla och han kommer att behöva fatta ohyggligt många beslut och det kan bli en utmaning då. För honom, sägs det.
Något som ska bli spännande att se här tycker jag, det är ju så här, för det har ju spekulerats här, kommer hon välja någon finansminister som har en så stark maktställning som ändå Mikael Damberg har? Vi vet ju från Göran Perssons tid hur det kan skära sig när en tidigare finansminister tar över som statsminister och sen utser personer då, men Erik Åsbrink och Panuder och alla blev osams hela tiden med Göran Persson. Nu väljer hon då den som väl står högst i liksom har en väldigt stark maktställning och det blir spännande att se tycker jag hur det funkar.
Det är ett intressant val.
Och de två statsråd som får Mikael Damberg som närmaste chef i Finansdepartementet, det är då finansmarknadsminister Max Elger, som ju är en tidigare medarbetare till Magdalena Andersson.
Funnits med där hela tiden. Redan innan valet 2014 fanns han där vid hennes sida.
Extremt höger hörde jag någon säga.
Så mycket högre man kan bli.
Extremt precis. Höger, men kanske ändå inte högerextremist. Eller hur ska vi säga? Det kanske var en vänster.
Troligen inte.
Det är ändå inom ramen för socialdemokratisk.
Det får man
en socialdemokratisk värld.
Tveksamt tycker nog en del i partiets vänsterfalang. Men ja. Det blir ju ändå en tydlig högerstyrning. Ja, vad säger man? Ja, men det är tydlig lutning till höger på Finansdepartementet får man säga.
Ja, Centern glada igen. Med på finansen även Ida Karkiainen. Där fick jag det rätt. Civilminister från Haparanda. Satt på Sven-Erik Buchts stol när han var minister perioden 14-18. Invald själv i riksdagen 2018 har bland annat suttit i konstitutionsutskottet. Civilminister är ju ingen självklar profilpost, så vi får väl se hur mycket vi ser av henne under de kommande 9 månaderna.
Men så är det. Hon är ändå liksom, verkar vara en ganska känt namn internt. Många tycker nog att det är liksom, men externt är hon ju
helt okänd.
Jag hade väl ingen koll på henne.
Nej,
den
heller.
Andra stora frågan inför den här regeringsombildningen. När Magdalena Andersson ska vända på varenda sten i kampen mot brottsligheten, så har ju många undrat, kommer hon då att vända på den största stenen av dem alla, nämligen sin justitieminister? Svaret är nej. Morgan Johansson sitter kvar. En skräll eller inte, Helena?
Han får ju en tyngre position. Han blir ju inrikesminister nu också. Man gör ett superdepartement. Man flyttar dit Ygeman som ju hade relativ framgång, eller stor framgång får man väl ändå säga att han hade som inrikesminister en gång i tiden innan transportstyrelsen.
I alla fall medialt.
Ja, det hade han ju. Och nu så är dessa två personer då någon slags affischnamn får man säga, eller hur?
Ja, fördelningen är alltså Morgan Johansson blir justitie- och inrikesminister. Han får även ansvar för polisen. Anders Ygeman får den nykonstruerade portföljen som migrations- och integrationsminister och dessutom idrottsminister. En, får man säga, i hans värld nog ett stort uppköp från att sitta och harva med digitalisering och elbrist.
Man ska väl säga det att Morgan Johansson kommer från Skåne. Det har varit liksom, Skåne gick först ut och backade upp Magdalena Andersson. Det är spekulerat i hur ska Skåne belönas för detta. Jag vet inte hur nöjda de är skåningarna, men Morgan Johansson som sagt, han får en ännu tyngre post, allt samlas kring honom. Anders Ygeman då från, som är ordförande i Stockholms stad, vänsterdistriktet, inte att blanda ihop med Stockholms län där Danberg kommer ifrån, som står till höger. Men där har man ju tyckt då många att Anders Ygeman förtjänade bättre. Båda de här två står ju nära Magdalena Andersson i statsrådskretsen har gjort det, och nu får båda tunga poster.
Ja, det här är ju hennes mest prioriterade områden. Det är ju kampen mot kriminaliteten och sen är det segregation, och Ygeman får då integration, precis som du säger, migrationsfrågorna också laddade och tunga och viktiga, och Morgan Johansson som justitie- och inrikesminister, ett superdepartement. Så det är
ett superdepartement med ett visst bagage ändå får man säga. Det fanns ju nog hos en del en tanke om att var det någonstans man skulle signalera ny dådkraft och nya idéer och nytt handlag, så var det här. Nu gör man tvärtom. Man dubblar ner, för att ta en till anglicism, på de två man började med.
Nu sa ju Morgan Johansson att han skulle, lite pliktskyldigt sa han att han gärna gjorde upp med de oppositionen till höger, men vi får se vad det blir av det. Sen blir det spännande att se, tycker jag, med Ygeman som ju var väldigt framgångsrik som inrikesminister en gång tiden innan han tvingades avgå efter transportstyrelseskandalen, om det här Ygemania, om han lyckas återskapa den entusiasmen som fanns då. Han anses ju ha varit skicklig på det här, att kombinera hårdare kravretorik med liksom ändå lite SJ-ideologi.
Jag vill säga att det var en något annan tid i hur den allmänna bilden av utvecklingen på det härad som han ansvarade för. Så vi får väl se om det går att återskapa den känslan. Jag är väl lite tveksam till det. Vi går vidare. Arbetsmarknadsdepartementet, tämligen ospännande. Ett statsråd och hon är kvar. Eva Nordmark, tämligen ny ändå arbetsmarknadsminister, som nu även får ta över Märta Stenevis portfölj som jämställdhetsminister. Inte så mycket att tillägga där, va?
Nej.
Ett statsråd till har hon med sig, och det är däremot en nykomling. Johan Danielsson hämtar man hem från Europaparlamentet. Han blir bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister, var den fackliga kandidaten till Bryssel där 2019. Bostadsminister, det här flyttar man. Det låg på finansen tidigare.
Ja, nej. Det har
snurrat runt där.
Det sker ju lite alla möjliga saker. Integrationsfrågan har ju legat på under arbetsmarknad tidigare, och de flyttas ju då till justitie. Nu hamnar bostäderna här på arbetsmarknad. Lite udda portfölj med arbetsmiljöfrågor som gör, vad jag förstår, ska ligga under Danielsson, och bostäder är en och samma. Förstår inte riktigt indelningen, men det är väl ett sätt att få ihop det här. Man flyttar runt lite saker, vilket ibland kan skapa oreda i regeringskansliet.
Ja, så kan det ju vara. Men han anses ju vara en stor stjärna internt då i den fackliga rörelsen. Sen har ju han som så många andra försvunnit lite nere i Bryssel. Och nu vill då Magdalena Andersson lyfta upp honom igen och ge honom chansen att komma ut bättre.
Bostadsfrågorna har ju varit något av en haltvål för många regeringar. Det är höga ambitioner och sen så visar det sig svårt att få så väldigt mycket gjort när man väl sitter där. Vi får väl se om Johan Danielsson kan bli den som lyfter upp det. Nu kommer vi till den kanske stora skrällen vid sidan av att Morgan Johansson är kvar. Det fanns ändå vissa som trodde det. Miljödepartementet, Socialdemokraterna får ju nu tillsätta en miljö och som det heter nu för tiden även klimatminister för första gången sedan Persson-tiden. Och det fanns stor tro på att det skulle bli Jytte Guteland som har varit framträdande i de här frågorna nere i Bryssel. Det fanns andra namn som spekulerades om. Ett som absolut inte spekulerades om på just den posten var det blev, nämligen Annika Strandhäll.
Nej, men det är ju en kampanjpolitiker får man väl säga. Det har pratats om det med den här regeringen att den ska ha ett, framförallt ett syfte. Kanske inte att driva in så mycket politik för det kommer den inte klara, men att vinna val. Och då, hon är ju en slugger i den politiska debatten. Och det, jag tror man ser klimatfrågan som en, liksom en valvinnande fråga mot högerblocket. Och då,
men har vi hört henne prata miljö någonsin?
Hon hade ett Twitterinlägg om Tjernobyl.
När då?
HBOs tv-serie.
Hon, jag förstår.
Hon tyckte att det var dumt med kärnkraft.
Nej, det är upp till bevis för henne verkligen. Men som sagt, hon är ju en kampanjmakare.
Vi stötte ju på Per Bolund här på vägen hit. Thomas, du passade på nästan lite elakt ställa frågan om han tyckte om sin efterträdare. Ja. Han svarade diplomatiskt ändå.
Han svarade, liksom, det var väl en bolundsk avhyvling. Den var ganska vänlig, men han var väl inte jätteimponerad av hennes fackkunskaper, kan man väl säga.
Nej, vi får se. Det är upp till bevis där för Annika Strandhäll som alltså gör comeback i regeringen efter ett par års frånvaro. Hon var ju tidigare socialförsäkringsminister och sen också socialminister. Nu alltså klimat- och miljöminister. Vidare. Försvarsminister i min regering är Peter Hultqvist, sa Stefan Löfven på en klassisk presskonferens när han utmanade alliansens misstroendehot och stirrade ner både Jan Björklund och Annie Lööf och vann. Peter Hultqvist blev kvar den gången 2017. Peter Hultqvist blir kvar även nu som försvarsminister.
Alltid kvar.
Han stannar. Han ska ingenstans. Nej. Inte så mycket att säga om den saken. Infrastrukturdepartementet, där har vi två namn. Det ena är en nykomling, Kashayar Farmanbar, som kommer från Nacka. Det gör händelsevis Magdalena Andersson också. De är kompisar.
Cash kallas han.
Cash kallas han.
En kompisutnämning.
Ja, nej, men vår poddkollega Filippa Rogvall, hon gjorde en minidokumentär om Magdalena Andersson här i samband med att hon tillträdde som partiledare. Och träffade då bland annat Cash, som han kallas då. Och han berättade om något tillfälle när jag tror att det var så att Magdalena Andersson skulle gå på Allsång på Skansen med Stefan Löfven, men Löfven hade ställt in, om det var Löfven, det kan ha varit någon annan, och varpå han då ringer henne. Och nej, hon ringer till sin kompis då och tar med honom istället, och han tyckte att det var ju stort och blev jätteförvånad att hon ställde frågan, och han hade reagerat på ungefär samma sätt den här gången, hade han berättat för Filippa i morse. Han blir energi- och digitaliseringsminister och har, till skillnad från sin företrädare Anders Ygeman, bakgrund i de frågorna, så vi får se om det blir en förändring i regeringens politik där. Men den stora elefanten i rummet i den här regeringsbildningen är väl Smålands bidrag till det där departementet, nämligen departementschef, infrastrukturminister Thomas Eneroth. Han blir kvar. Vissa trodde att han inte skulle bli det, och det finns ju en anledning till det.
Ja, och det var ju sämsta tänkbara timing, för att minuterna innan Magdalena Andersson skulle komma ut och presentera hela den här nya regeringen då, så kom det en TT-flash om att man har inlett förundersökning för sexuellt ofredande mot Thomas Eneroth. Så han stod ju längst bak. Men, och hon fick ju frågor om detta också. Men svarade då att hon har ingen anledning att misstro honom när han säger att det var absolut inget avsiktligt. Han har bett om ursäkt och saken är utagerad. Men han själv säger ju naturligtvis att man får ta ett steg i taget. Skulle han bli fälld så är det ju en annan femma.
Lite så får man känslan av att, alltså Göran Persson brukar göra en poäng av att han, det är han som bestämmer när ministrar ska gå och inte media. Han står emot mediedrev så, och här försöker hon göra något liknande. Det är hon som bestämmer, men visst, det var det, tajmingen var ju verkligen inte särskilt lyckad så.
Vi släpper bollen och går vidare. Kulturdepartementet, där var en skräll. Jeanette Gustafsdotter blir kulturminister. Tidigare bland annat vd för Tidningsutgivarna och profilerad i mediedebatten, kanske snarare än den politiska debatten, eftersom, eller ja, den tenderar ju att gå i varandra. Hon blev i alla fall medlem i Socialdemokraterna i lördags, vilket kan ha haft ett samband med den här frågan, eller vad tror ni?
Det kan ha varit så, men det är ett oväntat val får man säga. Alla, i princip alla, har ju trott att det ska bli Lawen Redar som är, det har varit kulturpolitisk talesperson i riksdagen för Socialdemokraterna och är väldigt omtyckt internt, står till vänster och så, men har ändå varit, ja, även då Jeanette Gustafs dotter själv har ju trott att det ska bli hon, sa det här.
Och varför blir det inte det då?
Ja, men det är en bra fråga.
Det fanns någon teori där som jag fick på sms att det kan ha att göra med att hon under lång tid har varit kopplad till reformisterna, alltså vänstergänget inom socialdemokratin, som har ägnat mycket tid enligt sms-författaren då åt att bekämpa Magdalena Andersson eller bråka med henne, så att det skulle kunna ha med det att göra. Jag vet inte. Alla trodde att det skulle bli Lawen Redar.
Det blev det inte. Näringsdepartementet, något av en skräll, fast samtidigt kanske ändå inte. Näringsminister i Magdalena Anderssons regering, Kolle. Karl-Petter Thorwaldsson, tidigare LO-basen. Såg ni den komma?
Ja, men han har väl nämnt, så han nämndes ju faktiskt i spekulationen om vem som skulle ta över som partiledare, och har gjort det tidigare också, så att han har ju alltid funnits med, och han är ju väldigt politisk, kan man säga, en trevlig person. Tydlig förankring i manlig arbetarklass, kanske inte är så dumt när man ska försöka locka tillbaka väljare från Sverigedemokraterna.
Nej, men han är ju oerhört skicklig. Jag vet att när man ibland pratar med folk till höger så har de lyft fram honom som en av de skickligaste liksom politikerna vi har i den här generationen. Sen kan man väl säga då, kanske just med anledning av det, att så här, näringsministerposten, det är ju en rätt, alltså, det låter kanske bra, men det är ju, de som har haft den kan nog vittna om det, det är en rätt hopplös post. Alltså, den är svår att nå ut med, den är inte speciellt tacksam, utan det är Finansdepartementet och Justitiedepartementet och andra departement som styr. Det blir mycket att man blir en krishanterare när SAS blöder och man ska gå in med något krispaket och så. Så att jag tycker att det är oväntat att Thorwaldsson kommer tillbaka. Det är också oväntat att det blir just näringsminister. Han hade säkert kunnat ha en mer publik post om man ändå ska ha en sån person.
Kanske mest blir en plattform för brandtal i valrörelsen. Vi får väl se. Med sig på Näringsdepartementet får han i alla fall Anna-Karin Säterberg, som är från Jämtland, riksdagsledamot sedan 2014. Har suttit bland annat i näringsutskottet, blir landsbygdsminister, den saknade portföljen för den här regeringen. Några särskilda tankar om det?
Jag känner inte till henne alls mycket, men det pratas om att hon är en lagspelare, att hon är inriktad mot småföretag då, Åre en framgångsrik landsbygdskommun, att hon är idérik och så där vidare. Jag har ingen koll.
Up North får en, ja, det är inte heller världens mest publika post, men nu har hon 9 månader på sig att göra något av den. Socialdepartementet, fullständigt ospännande. Lena Hallengren sitter kvar, Ardalan Shekarabi lika så. Möjligen är väl den senare där det besviken. Eller vad tror du, Thomas?
Alltså, jag tror att den är ju liksom viktig. Pensionsfrågan är ändå en huvudfråga i valet. Där utmanas man av SD. Jag tror inte att de vågar flytta på honom. Han är ändå anses kunna ta debatten i Sverigedemokraterna och hålla ställningarna där. Jag tror att det är ändå liksom, i S-sammanhang, socialdemokrater, är det där en viktig post.
Utrikesdepartementet, där sitter Ann Linde kvar som utrikesminister. Anna Hallberg kvar som handelsminister. Och Matilda Ernkrans petas i sidled och blir biståndsminister.
Inga. Ja, det var ju så att hon hade det ganska jobbigt på posten som högskoleminister. Det gick inte särskilt bra när hon skulle hantera trasslet kring högskoleproven, om ni kommer ihåg. Det var många turer fram och tillbaka där. Så att det är nog, som du säger, en petning snett nedåt detta.
Ja, från utbildningsdepartementet som vi då avslutar med, där hände det saker som ändå var lite uppseendeväckande. Anna Ekström visserligen kvar som utbildningsminister, men skolminister, en position som inte riktigt fanns tidigare, blir Lina Axelsson Kilblom, som kommer från, först känd genom SVT-serien Rektorerna och det framgångsrika arbetet att höja elevernas resultat i Ronnaskolan i Södertälje, enligt Wikipedia. Möjligen någon positivt inställd person som har skrivit. Hon blir alltså skolminister, och Anna Ekström blir egentligen vadå?
Men lite degraderad skulle jag ändå säga. Alltså, även fast hon är fortsatt departementschef, så är det ju så att det är grundskolefrågorna, gymnasiet, det är det som gör att man får sitta i Aktuellt studio på kvällen. Det är där fokus är. Vi pratade precis om Matilda Ernkrans här, som har varit helt osynlig när hon hade de här högre utbildningsfrågorna. De är inte särskilt publika. Nu blir hon av med dem, Anna Ekström. Hon har ju varit ytterst ansvarig för hela den här PISA-skandalen som Expressen avslöjat.
Är det vårt huvudspår, att det är det handlar om? För Anna Ekström har ju fram till väldigt nyligen pratats som etableringens starkaste kort och nämnts som partiledarkandidat. Kanske inte helt realistiskt om man har lite mer insyn i hur partiet fungerar, men det har ändå varit en högprofilerad minister.
Man har ingen aning, men det är en plausibel förklaring, för det har ju varit väldigt mycket rabalder om detta.
Mm, att man helt enkelt, att Sveriges resultat i internationella undersökningar har friserats i positiv riktning.
Men så kan man säga om det om Anna Ekström också, att hon har, liksom, hon har ju haft ett högt, väldigt så här, gott renommé i skolfrågor, men det där med att lyckas som minister, det handlar ju också om att få igenom propositioner och sådär. Det har liksom inte, det har liksom brustit lite i hantverket, har jag fått höra från en del regeringskällor och sådär. Det har liksom inte kommit så mycket, det har inte blivit så mycket av det hela.
Utan nej, fastnat lite kanske.
Jag tror det faktiskt. Så att det, ja.
Får vi se om en nykomling i politiken har bättre handlag. Det blir upp till Lina Axel som Kilblom att bevisa sig. Hon har 9 månader på sig, eller som Magdalena Andersson säger, 10 år. För det är den inriktningen hon ser framför sig nu för den här regeringen. Hörrni, samlade reflektioner då om den här regeringens sammansättning. Det blir många namn, men vilka är de stora dragen?
Jag bara tänker så här, att det här är väldigt Göran Perssonsk regeringsombildning på så sätt att han ju älskade att presentera ministrar som ingen hade tippat i förväg. Och här måste vi bara konstatera att till skillnad från då, med undantag för Damberg som du gissade i ett tidigt skede, så är det ju väldigt många som har haft väldigt fel.
Ja, hon verkade njuta av det själv, för det kallades till en pressbriefing 40 minuter innan regeringsförklaringen, och den briefingen gick ut på att Magdalena Andersson kom ut genom en dörr och sa att det är kul att titta på era spekulationer, men ni kommer att bli överraskade, log och gick iväg. Det var som att Göran Perssons ande hade liksom intagit henne och
ja, snacka om det. Ja.
Thomas, ser du några långa spår i detta som
nej, men det är ju liksom, jag tycker så här, visst, det är en del, det är en hel del överraskningar. Sen är det liksom ingen riktigt, tycker jag, som gör vågen inte att man pratar runt, utan, och om något så är ju de som står till vänster i partiet rätt besvikna liksom. De fick ju egentligen ingenting. Anders Ygeman i och för sig, ja, han avancerar något och får en bättre post och så, men i övrigt var det väldigt tunnsått. Jag menar, det har ju spekulerats Niklas Karlsson som är ordförande för Skåne distriktet, skulle han få någonting? Nej, han nu uteblev. Vi snackade om Laven Redar här, hon fick inte heller komma in, så att det är liksom
den eviga Katrin Stjernfeldt Jamme som alla alltid pratar om i de här sammanhangen.
Det pratar om en högerregering, vi får väl se, jag vet inte riktigt om det stämmer.
Jag har ju en högerbudget, så en högerregering vore ju logiskt på det sättet, men ska man vara lite kremlologisk och bara titta på optiken i dagen här, så var det ju, var väl en sak som stack ut, och det var ju hur de ställde upp både på presskonferensen och vid fototillfället utanför, alltså på riksdagstrappan. Inte Lejonbacken, det ska jag säga, det var efter denna podds inspelning. Men det är de första två tillfällena ställde de upp på identiskt sätt. På Magdalena Anderssons högra sida, Mikael Damberg. På Magdalena Anderssons vänstra sida, Anders Ygeman. Det var väldigt tydligt att man lyfter fram de här två herrarna som de centrala statsråden i hennes regering.
Ja, men det blir ju affischnamn i valrörelsen. Så är det,
och det är väl ändå något av en skräll att Anders Ygeman får den rollen. Damberg hade man kanske räknat med, Ygeman.
De kanske gör interna mätningar och ser att han fortsatt är väldigt populär, han är väldigt känd, och han blev ju populär som inrikesminister.
Ja. Och nu får han den fråga som hon har pekat ut där som den mest centrala med segregationen och sådär, så att vi får väl se. Men det var ju liksom Ygeman till vänster, Damberg till höger, en trio som de hoppas kunna vinna valet på.
Upp till bevis för Anders Ygeman, för Mikael Damberg och för alla andra inblandade. Hörrni, tiden rinner ifrån oss. Det var en hemskt händelserik vecka det här, som den här som gick. Jag tror att den kommande veckan får svårt att toppa den, men osvuret är bäst. Något vi har lärt oss i svensk politik är det väl det. Dags att dra sträck för dagen. Tack Thomas Nordenskjöld.
Tack.
Tack Elena Isén.
Tack ska du ha.
Tack till er som har lyssnat. Politikrummet tillbaka om en vecka på tisdag. Hej så länge.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.